En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Historiskt avsnitt, för idag är jag ensam i studion medan Oskar, var är du?
Jag är i Salou utanför Barcelona, Spanien.
Vi har spänt musklerna och använt hela vår budget och även nästa års budget och skickat dig till Spanien.
Ja, den obefintliga budgeten är
förbrukad
och mer därtill.
Ja. Sån är den här världen. Det är stort ändå att vi kan bli internationella.
Ja, verkligen. Vi ska väl kanske vara ärliga med att GIF-podden har tyvärr inte finansierat så stora delar av den här resan. Utan det är andra uppdrag som man tvingas göra när man åker iväg så här. Även om det hade varit härligt att bara prata med dig över telefon och podda hela dagarna.
Ja, precis.
Det var en riktig dröm.
Men det är, ja, precis som i föregående avsnitt då. Har man en liten säck med pengar över så kan man komma hit och bara hälla den över GIF-podden. Ja, så har vi en sån budget. Då kan vi vara ute hela tiden i Spanien. Men ja, så. Du har i alla fall följt med GIFarna på träningsläger. Nej, det blev klart i sista stund.
Precis, det blev snabba rykten. Vi hade väl, nu ska jag kolla här, jag är ute och går samtidigt som vi spelar in. Så nu ska jag försöka ta mig in på en restaurang här och det är lite bilar så det kanske är lite livat. Men det ska alldeles strax bli lugnare omkring mig efter att jag har fått beställa mat. Jo, det blev sent bestämt att jag skulle sticka iväg på läget. Vi hade väl undersökt ett tag sådär och jag är på plats i Salou under, inte hela träningsläget. Jag kommer åka hem fredag kväll. Nu spelar vi in det här torsdag. Så att nu har jag väldigt drygt dygn kvar att vara här sedan i tisdags. Så att men jag har hunnit se lite träningar och en match då idag. Och sen blir det träning också imorgon.
Och hunnit anlägga någon spansk bränna?
Det är, just nu är det ju faktiskt lite sol, men ska jag vara ärlig så är det inte speciellt varmt här. Det är klart att det är skillnad från hemma och sitter man mitt i solen så kan det vara ganska härligt. Men det har varit lite snålblåst faktiskt här på förmiddagen idag, men ja, solen har tittat fram stundtal så då har det varit riktigt skönt.
Ja, men du gör vad du kan för att skynda på växthuseffekten i alla fall. hur länge stannar laget där?
De kommer att stanna kvar i Salou fram till söndag förmiddag någon gång och sen reser de vidare till Barcelona. Jag tror de ska se en match där på söndag kväll. Och sen på måndag har de en ledig dag i Barcelona, som jag förstått det. Vänta, vi ska beställa här, Barukas. Okej, thanks.
Beställer du på spanska?
På tyvärr, min gymnasiespanska är totalt bortblåst. Thank you.
Jag kan hjälpa dig. Du kan ju räcka över luren så kan jag kanske hjälpa dig att få in någon liten sån här potatis tortilla.
Jag kan ta på en högtalare så... Så vi ser vad du kan bidra med.
Ja.
Nej, men då är GIFarna i måndag tror jag ledig i Barcelona och sen reser man hem. Så att de kommer väl hem på tisdag någon gång.
Så typ en vecka helt enkelt.
Ja, precis. Lite
och då,
snabbt.
Då förhoppningsvis så är de tillgängliga så att vi kan använda dem till vårt poddande. För vi gillade ju att ha gäst.
Ja, precis. Ambitionen får väl vara kanske att nästa avsnitt får vara en gästpodd helt enkelt när vi är tillbaka hemma i Sverige igen. Jag har gjort en hel del längre intervjuer här också som kommer publiceras på vår sajt i textform då. Men podden, det är ju, den vill vi ju gärna vara med både du och jag. Så att, vi kör en sån här variant den här gången och sen så hoppas vi att vi får någon gäst på hemmaplan sen.
Så är det. Här på hemmaplan, jag får väl ursäkta mig, väl jag kommer snörvla och nysa och hosta, men jag är lite förkyld igen. Jag har varit det ganska nyligt avsnitt förut.
Jag hade tänkt fråga dig, men jag kom aldrig så långt.
Vet du vem Wim Hof är?
Vem då?
Wim Hof.
Nej, det tror jag inte. Borde
han,
det?
Ja, han kallas för The Iceman. För han kan... Han tål kyla. Otroligt bra. Och han har... Det är så här. Jag följde någon metod som han har för att liksom kunna stå ut med kyla. Tänkte, det är ju passande när man bor i Sverige. Tänkte, det måste bara vara humbug och skitsnack, tänkte jag. Det handlar egentligen om andningsövningar och att duscha kallt. Jag har ju duschat kallt sedan i augusti. Jag tänkte, jag ska göra det här året ut. Jag gjorde det året ut och lite till. Han menar att immunförsvaret ska påverkas i positiv riktning av det här. Och jag var frisk året ut. Och vad händer dagen då jag slutar? Då blir jag förkyld 2 gånger på 3 veckor. Det här är min andra förkylning på 3 veckor.
Ja, det är typiskt.
Jaha. Så att det är bara tillbaka och börja andas och duscha kallt igen. Ja, men nog om det.
Jag var lite ofokuserad där. Jag fick slutföra min beställning. Men du får helt enkelt börja duscha kallt igen då.
Ja, jag ska göra det. Och andas mer. Ja. Andas är bra. Det rekommenderar vi. Kan du inte berätta lite? Nu har det ju precis varit match. Och vi kanske ska börja i den riktningen. För det vi har tänkt prata om idag, det är ju matchen Giffarna har spelat nere i Spanien. Det är turnén i sig. Vi har en ny japan och vi har Jaudet som är klar. Det är dagens schema helt enkelt. Ja. Men vi börjar i änden match. De mötte Royce Deportivo. Eller Deportivo. Som katalansk klubb från spanska andra ligan som ligger 10 där, och är man 10 i en spansk andra liga då har man chans på uppflyttning, har jag lärt mig. Det är ett sånt där internationellt system där 6 klubbar ska ha chans på att gå upp, eller hur?
Det stämmer bra. Och det var vilket lag det var sen. Det var ju hög kvalitativt motstånd för Sundsvall. Jag pratade runt lite grann igår innan matchen med folk på plats på anläggningen som finns här då, och det är ju med andra ord sådana som kan fotboll, och de trodde att det skulle bli en väldigt tuff utmaning för Giffarna att möta det här laget, och det blev det ju också. Man såg snabbt att det var ett lag som höll väldigt, väldigt hög kvalitet, och skickliga med bollen, pressade högt och kunde spelas ur väldigt svåra situationer. Jag reagerade på några gånger i första halvlek där jag tyckte att Giffarna lyckades sätta en press, och så kom det en passning ändå på en stängd yta som jag såg och tänkte att nu kommer de nog vinna bollen. Men då spelade spelaren i fråga ifrån sig bollen, och även om den skickades iväg i luften så kunde mottagaren spela på en touch, och man hade spelat ur en till synes omöjlig situation. Så att, nej, det var riktigt bra kvalitet på det här laget som Giffarna ställdes mot.
Joel, jag såg det i intervjuer jag hade gjort med Joel, att det här laget skulle vinna allsvenskan. Det är ju starka ord. Tror du det?
Ja. Alltså, det är ju så svårt på en match där att värdera. Men om man tittar på den tekniska nivån och hur de kunde spela sur en del situationer, då så känner jag mig väl ganska övertygad om att det definitivt skulle vara ett av de absoluta topplagen.
Joel Cedergren har väl aldrig ljugit?
Nej, inte vad jag vet. Men jag hörde lite snack här innan om lönenivåerna och sådär. Och som jag förstod det så var det väl så att de sämst betalda i truppen här hos den här klubben hade väl legat i topp hos GIF Sundsvall. Så att det skiljer sig en del i förutsättningar också, som jag förstår det.
Ja,
jag tror absolut att det är ett lag som skulle befinna sig högt upp i den allsvenska tabellen utifrån det man såg idag.
Ja, matchen i sig då, så där, var det någon som du kan peka på som du tyckte stack ut idag?
Lite svårt. Jag stod ju dels och filmade den här matchen.
Ja,
och kommenterade.
Det skulle vi ha sagt. Vi sände ju den på st.nu, så det ska väl, jag vet inte om det har dykt upp än. Vi pratar här ganska precis ändå efter matchen, men den ska ju komma upp i repris, och det är vissa avbrott då på grund av att vi har jag har ju fått ta den med mobilen. Sådana var förutsättningarna. Men den är filmad och finns där i vissa delar. Så det tycker jag man kan klicka sig in på och läsa. Det kräver plus förstås. Läsa, titta såklart.
Absolut. Ja, precis som du säger, det blev ju, vi fick sent klartecken att vi fick sända den här matchen då. Det är ju en rättighetsfråga på det där. Och vi fick tillgång till det, och då den utrustning som vi hade och möjligheten här i Spanien var att sända den via mobilen. Och det är klart att man tog den chansen. Vi vill ju bjuda på så mycket vi bara kan. Så jag hoppas att de som tittade har överseende med att det var en mobilsändning. Och det var väl också det som gjorde att det blev något avbrott sådär. Men i övrigt så kändes det som att sändningen föll på okej efter förutsättningarna. Men det gjorde ju då att jag kanske inte kunde ha samma fokus som att ha en vanlig match och sitta och titta och sådär. Utan jag hade ju ganska fullt upp med att få det att funka rent tekniskt och kommentera. Men det man kan säga är väl att offensivt så tycker jag inte att det var speciellt många spelare i Giffarna som stack ut. Nej. Man hade korta anfall och blev ganska ofta av med bollen snabbt efter att man hade fått kontroll på den då, så att säga. Det var mest kontringar som man kunde glimra till några gånger sådär. Och där fanns det några fina intentioner, men det var mest försvarsspelet som sattes på prov. Och även om målet som Deportivo gjorde, där är man nog inte helt nöjd i GIF-läget över hur man hanterade det. Jag ska försöka titta på reprisen här efteråt och titta lite noga med på hur det uppkom. Men han blev väldigt ren, den spelaren som gjorde målet. Det kom en boll i djupet, en skarvning tillbaka, och sen så sköt han ungefär kring straffområdets linjen och blev helt omarkerad där egentligen. Så att där hamnade man ju fel. Men i övrigt så tycker jag ändå att den här trebackslinjen ser intressant ut. Jag tycker att David Myrestam gör väldigt många bra saker. Det har sett hittills under den här försäsongen och även idag. Han vinner dueller och han har bra lösningar på flera situationer och rejäl i närkampsspelet och sådär. Så att Myrestam tycker jag ser bra ut. Jag hade ju knappt sett Jo Pirttiokki heller innan den här matchen. Och jag tycker att han ser intressant ut. Han stod för några vunna luftdueller, var framme på en hörna som han, avslutet var inte helt bra, men han var överlägset högst på den bollen. Nicken gick över, men man ser att det kan finnas potential på fasta situationer där. Och Marcus Danielsson är ju, vi har ju vant oss vid att han i princip alltid är bra.
Ja, jag pratade med vår gamla sportchef på Dagbladet, Fredrik Söderberg, om Giffarna. Han sa det, han har inte sett någon match än, men han var inte imponerad av det han hade läst. Och det här med nya spelsystemet, det var han inte alls övertygad om. Och mindes tillbaka till tiden då de hade försökt spela 4-3-3 och att det mer blev 4-5-1. Men av känslan idag då, det här är egentligen kanske första gången de blir riktigt tillbaka pressade så på försäsongen. Fick du känslan av att det är ett 3-5-2-system, eller följde med bak till något 5-3-2? Fick du någon känsla för det?
Ja, men jag håller med i de där funderingarna, för jag minns också det där 4-3-3 som blev ett 4-5-1, och det är ju också risken som jag ser det, dels med det här spelsystemet. En risk är med tre mittbackar, det är att det blir lite rörigt vem som egentligen ska göra vad, fast det är inte speciellt vanligt att spela på det här sättet, och det gör ju att de spelarna som nu ska hantera det är inte skolade i att spela med tre centrala mittbackar. Och då tror jag att det vissa gånger kan bli tveksamheter. Vilken uppgift har man egentligen? Vem ska falla? Vem markerar vem? Och det är ju möjligt att det var en faktor som till det här målet som det blev idag. Får man ju titta på sen. Så det ses med en risk, och sen det här, precis som du säger, att man blir tillbaka, att man blir 5-3-2 istället för 3-5-2. Och det är klart att i försvarsspelet så blir det ju så. Då blir det mer av en fembackslinje. Men det är väl också det man vill. Jag tycker ändå att Giffarnas ytterspelare försökte trycka fram när tillfället gavs. Erik Larsson är ju en spelare som han tvekar inte en enda gång om han har möjligheten att få sticka iväg i djupled.
Ja.
Och det talar ju för att han ändå ska klara av att liksom trycka upp när det behövs.
Mm.
Jag tycker också att det var Sebastian Rajalax och Dennis Olsson på den andra sidan, att de också framförallt i Rajalax fall så är det så naturligt i och med att han är i grunden en mittfältare och en offensiv sådan.
Mm.
Han vill ju också verkligen sticka iväg framåt. Dennis är mer en klassisk ytterback, så han kanske man ledningen mer kommer få jaga på att han verkligen ska våga ta ett steg upp.
Men jag
tycker inte att man blev tillbaka pressade, absolut, och man mötte ett bra lag, och det är klart att man kunde liksom inte spela precis på det sätt man ville i den här matchen, så är det ju definitivt, för att man mötte en motståndare som var bättre.
Men
jag tycker inte man har sett riktigt de tendenserna än till att det blir en fembackslinje snarare än en trebackslinje ändå.
Jag vill ju frysa lite där vid just vänsterbacksplatsen. Först snackade man då om att Dennis skulle spela nu. Kan väl säga det är ju många matcher kvar innan säsongen drar igång, så man kan väl inte riktigt dra växlar om att någon är petad eller så än, utan alla ska spela. Men man gick ut först med att Dennis Olsson skulle spela, men det blev istället Rajalax då som startade. Får du en utskällning nu, eller vad är det som händer?
Nej, och det är någon högljudd dam här som fått telefon och bord längre bort bara. Ja. Inte ut och vara arg på mig.
Nej, vad bra. Skönt. Bete dig. Men, hur som helst så verkar det som att det är Dennis Olsson och Sebastian Rajalax som slåss då om den här vänsterbacksplatsen. För han har ju fått en hel del speltid som ytterback, Rajalax, och gjort det bra. Vad tror du? Har man hittat lösningen för honom nu?
Jag tror att som du säger, det är en fight där om vem som ska starta. Så är känslan just nu. I och med att Rajalax har gjort det bra, och man har hittat en ny position till honom. Så att där känns det som att det kommer vara en liten batalj om vem som kniper startplatsen. Jag trodde ju kanske att det var Erik Björkander som främst skulle vara en spelare som konkurrerar på den här wingback-positionen till höger eller vänster. Mm. Men Björkander har ju gjort det bra som mittback. Jag tror att i dagsläget tror jag faktiskt att man ser honom snarare som en backup på en av de här tre mittbackspositionerna, och att man ser Rajalax som antingen då den första att komma in, eller att han konkurrerar med Dennis Olsson. För Erik Larsson är ju helt given till höger.
Ja, så är det. Så är det.
Och jag är lite förvånad över att Sebastian Rajalax ändå har sett så pass bra ut i den här positionen.
Ja, och att han har köpt hela grejen också.
Ja, exakt.
För det är ju, på sätt och vis är det ju en petning liksom. Vi snackade ju om för bara några avsnitt sen att han egentligen var på väg bort. Men så kommer man på det här, ändra spelsystemet, och så hittar man en plats för honom.
Ja, det känns som att det här har varit Sebastian Laxos chans att få speltid i Giffarna. Den typ av fotbollsspelare som han är, den rollen har ju lite grann försvunnit då på ett sätt när man har valt att spela så här med centrerade yttrar. Och det gjorde att han har fått mindre speltid eftersom.
Ja.
Och inför den här säsongen så var det väl förmodligen så att antingen fick han konkurrera om i den här rollen, eller annars så skulle han ha fått svårt att ta en plats i det här spelsystemet så som GIF-ledningen ser på honom.
Ja.
Och nu har han ju tagit den utmaningen, och det är ju har nog krävt en del mentalt, kan jag tänka mig också, att ställa om och spela på en ny ovan position och liksom känna att man får flytta från den platsen man har haft tidigare. Men han har gjort det på ett bra sätt än så länge, och nu är han ju verkligen med och utmanar om en plats i startelvan på allvar.
Ja, jag tycker att det är intressant att blicka tillbaka lite på hans dåliga tajming sådär egentligen. Han kom ju in på en höstsäsong, då kom han väl från polska ligan, om jag minns rätt.
Ja, visst gjorde
han det? Ja, och då kom han in på en höstsäsong, och jag kommer ihåg att jag gjorde en grej på det, att de höjde poängsnittet den hösten och gick ju upp. då fick man lite känslan av att det fanns en Raja Laxo effekt då, att han höjde laget, men sen ändrade de ju lite i spelsystemet. Om jag minns rätt nu, så var det ju efter det här som man drog in yttrarna, och plötsligt så var han inte lika spännande att se på planen längre. Och ja, nu då, inför den här säsongen, såg det väl ut då till en början som att man skulle fortsätta i gamla gänger, men så gör man om spelsystemet, och så äntligen funkar hans timing då för hans skull.
Mm.
För det har väl passat honom. Han är en kille som kan springa mycket upp och ner längs kanten. Elge kanske inte är någon mästare i alla de här små tajta ytorna liksom. Desto bättre i stort omfång.
Ja, det verkar inte känns som så långt att den här rollen är någonting för honom. Så ja, vi får ju fortsätta att följa det såklart nu under slutet av försången, men som det känns här idag så har det blivit ett lyckat test.
Ja. Får du känslan av att Sigurdsson, kommer han att vara den här tian nu? Visst är det väl så de har spelat med honom mest nu?
Ja, idag så startade han ju som en av två forwards då. Mm. Där han var den mer droppande, så att säga. Och han har ju även kommit in i den positionen tidigare, men han kan ju spela på flera platser. Det är ju en spelare som ska kunna spela på de här mittfältpositionerna också. Mm. Så att jag tror att han är med och konkurrerar på flera positioner i det här laget.
Ja, men jag börjar få mer och mer känslan av att det sätter sig, att det är där de vill ha honom. Sen känns det som en helt öppen fråga vem de kommer köra bredvid honom, men jag tror väl att i slutändan blir Hallenius ändå.
Ja, det är väl min känsla också, att han ligger nära till hand och inleda säsongen från start. Sen är det ju Samuel Aziz och Peter Wilson då, om man tittar på anfallspositionerna, och det är väl kanske det som talar, beroende på hur det står ut för de här nu då, liksom under försäsongen, ju längre den går så får man väl se. Men ett sätt att få in mer offensiv kraft, det är ju liksom att dra ner Sigurdsson ett snäpp och spela med Hallenius och Wilson eller Aziz.
Mm.
Och så kan man ha Sigurdsson ett steg bakom. Då blir det ju väldigt offensivt.
Mm.
Ska man ju samtidigt komma ihåg. Och det är ju frågan hur pass offensivt balanserade man vågar vara.
Ja.
Jag har ju känt tidigare att man har liksom kanske saknat spelare på det centrala mittfältet och tänkt att det är det som borde bli den här sista värvningen om man ska ta in någonting. Men samtidigt tycker jag nu att det finns flera spelare som har gjort bra ifrån sig. Jag tycker Romain Gall ser intressant ut. Jonathan Marseille har vi nämnt förut.
Båda de för sig har väldigt, väldigt hög fart med boll. Sådana omställningsspelare.
Ja, verkligen. Jag tycker just Romain Gall hade några sådana situationer idag i andra halvlek. Det blev ju inte så mycket av det, men några gånger ser man ändå när han tempo växer och tar med sig bollen. Han hade något väggspel med Linus Alenius som jag minns, där de kombinerade bra. Jag tycker det syns ändå att det finns någonting i honom som sticker ut och som kan skapa oreda i ett motståndarförsvar.
Mm.
Och Marseille har vi också sett ha gjort det bra ifrån sig. Och sen har vi spelare som Smail Suljevic som hade känning och stöve idag, men Lars Gerritsson som såklart kommer att spela väldigt mycket. Alltså det finns, Erik Granat kom in tycker jag och gjorde, han var väl en spelare, jag tror faktiskt att det var han som Joel Cedergren nämnde där efteråt om man skulle plussa för någon. Han ville inte
Han
hade inte så många individuella insatser, han ville lyfta så speciellt idag. Ja, precis. Men jag tror faktiskt att Granat var nog den namnet som han spontant slängde upp sådär och nämnde lite grann som ett extra plus.
Mm.
Men jag tycker ändå att jag börjar bli mindre orolig för det där centrala mittfältet också kanske än vad jag var för någon vecka sedan. Då tänkte jag nog att här bör det nog kompletteras med någonting till. Nu är jag inte lika säker.
Nej. Ja, Fredrik Söderberg är mer orolig, kan vi konstatera. Men har vi någonting mer att säga om matchen, eller ska vi gå vidare på själva turnén i sig? Vad är det som väntar där nere?
Vi kan väl gå vidare. Vi kan väl summera matchen som att det var ett bra test av defensiven för Sundsvalls del, och de hittade säkerligen saker som de kommer behöva justera lite grann nu när man ställer mot ett riktigt bra motstånd efter att tidigare kanske har fört de flesta träningsmatcherna spelmässigt då. Anfallsmässigt är det inte så jättemycket att ta med sig. Däremot hittade de säkert delar där de kan liksom, ja, belysa saker som de behöver förbättra. För det blev lite anfallsspel i den här matchen.
Giffarna är ju nere i Spanien alltså. Men vad gör man på den här typen av läger?
Ja, inte så mycket träning har väl jag reagerat över. Jag vet inte om det är vanligt eller inte. Men som jag har förstått, om jag har schemat helt rätt då, så tränade man ju ett pass igår onsdag på eftermiddagen. Innan det så hade man lite möten på campen eller resorten där laget bor. Idag spelar man match. Sen har man lite aktiviteter nu på eftermiddagen. Så att det handlar om lite racketsporter och sådär, mer för skojs skull. Imorgon fredag ett enkelpass på förmiddagen och sen möten på eftermiddagen. Och sen tror jag att det ser likadant ut lördag och söndag med förmiddagspass och så möten på eftermiddagen. Så att det är inga dubbelpass som jag känner till, vilket man ju annars kanske är van vid från klassiska försäsonger sådär. Att det kan vara ett fotbollspass på förmiddagen och ett fotbollspass eller ett fyspass på eftermiddagen. Eller någonting liknande. Så att det är inte sådär jättemycket långa träningspass, utan det läggs ganska mycket tid på... Och till exempel möten, bland annat så ska man prata om vilken kultur man vill ha i gruppen och hur man ska bete sig och ta fram riktlinjer för det. Och sen är det även såklart snack om det fotbollsmässiga.
Men liksom mötena, varför har man en massa sådana möten? Vad handlar de om?
Men jag tror att dels så är det fotbollssnack då, såklart, och prata om sin spelidé och hur man ska spela och sådär. Och jag vet att igår eftermiddag hade, eller igår kväll var det väl mer eller mindre, hade Joel Cedigen även individuella möten med några spelare efter träningen. Och vad som sägs där vet jag inte, men jag tänker mig att det handlar väl om att prata om målsättningar och förbättringsområden och diskutera både det ena och det andra. Sen på de här större mötena så pratar man då bland annat det möte jag vet man ska ha imorgon. Där tror jag att man att fokus ska vara på, jag tror Joel uttryckte sig som vilken kultur man ska ha. Och det är väl alltså hur man ska bete sig mot varandra. Vad man har för värderingar i gruppen och hur man vill fungera som en grupp. Sen tror jag också att man har möten där man diskuterar målsättning och vad man sitter på den här säsongen. Det vet jag inte, men jag tror att det också skulle vara någon form av sånt möte. Och där vet jag i alla fall att tidigare Giffarna delade upp det lite grann i både prestations- och resultatmål. Där man jobbar efter båda delarna. Jag vet inte om man kommer komma fram till någonting under det här läget. Jag får försöka luska lite grann kring det.
För du, det får man väl anta, du får inte vara med på sånt här.
Joel, jag ska undersöka lite grann om jag eventuellt hinner vara med på något av mötena. Och om jag får. Det har varit, jag vet att det var något möte som han visste att jag inte kunde vara en del av, men eventuellt så kunde de släppa in oss på någon del. Så att jag ska undersöka det lite mer.
Vad får du göra annars då? Blir det då liksom nattklubbsutforskning, eller vad gör Oskar Lund då?
Tyvärr har det inte blivit någonting av den varan. Igår så tränade ju laget fram till 6-tiden ungefär. Jag sände live där en stund efteråt och sen var det tillbaka till hotellrummet och skriva lite texter innan det, och förbereda inför dagens sändning då. Innan det var godnatt. Och nu har jag sänt här på förmiddagen, skrivit texter efter matchen. Nu poddar jag med dig och klockan är väl snart 4. Efter det här så tänkte jag faktiskt gå ner till resorten eller campen där spelarna är. Jag ska göra några intervjuer. Tänkte sitta ner med ett par spelare och försöka fixa något tv-klipp också på den här aktiviteten som håller på med eftermiddagen. Och sen blir det sätta sig och skriva igen.
Var bor du i förhållande till dem?
Jag har väl ungefär en halvtimmes promenad skulle jag tro att det är. Träningsanläggen ligger ungefär mitt emellan mitt hotell och där spelarna bor. Så att jag har tagit det där i etapper och knatat en kvart 20 minuter till anläggningen och sen har knatat vidare till deras camp då. När jag ska gå dit för att göra lite intervjuer och tv och sådär. Bland annat så visade ju Erik Larsson upp hur spelarna bodde igår. Fick en liten guidad tur där inne i deras lägenheter som jag publicerar på vår sajt.
Ja, det jag slogs mest av där, det var ju Erik Björkander som då, de hade ganska precis anlänt då, va?
Ja, de hade kommit kvällen innan.
Ja, okej. Okay. Men han satt och zappade på den spanska tvn då, utan att kunna spanska. Men vi får anta att han är väldigt, väldigt bildintresserad. Eller?
Ja, förmodligen. Men det där gör man inte så där när man kommer till ett hotell. Jag satt också och tryckte runt på kanalerna igår. I och för sig i jakt på Champions League-fotboll som jag aldrig hittade. Men jag hade ju inte förstått så mycket av kommentatorerna där.
Ja, nej, det kändes som att han satt lite och famlade.
Kanske, jag får kolla med Björkander där under eftermiddagen.
Ja, och om han kanske har lärt sig något av det. Ja, men jag tänkte att vi går vidare. För vi har en ny kille. Och med den nya killen så tänker jag på den helt nya killen. Provspelare från Japan.
Ja.
Vad heter han, Oskar?
Ja, det är ju det med namnet. Och det blev ju, jag vet inte, det där var nog ingen medveten peak av dig. Men
nej,
jag skrev ju
inte
att han hette Juan Nakata. För ja. Jag hade nämligen sett ett papper där namnet stavades just så, som GIF-man hade. Men det visade sig när jag hade pratat med honom att han hette Juan Nahata.
Nahata. Ja, då är han alltså, då kan vi utesluta att han är väldigt nära släkt med Hidetoshi Nakata.
Ja, det
kommer
kan
du ihåg honom?
Utesluta. Ja, absolut.
Ja, bra.
Jag antar att vi kan utesluta det i alla fall.
Japan är
han, ja, precis. Nej, men det är ju en 19-årig anfallare som Ferran Sibila har haft koll på sen tidigare. Han har jobbat åt sånt här high performance center åt japanska fotbollsförbundet, där den här killen tränade. Nu bor spelaren i Madrid.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv. Swedea.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Hela i fjärde divisionen i Spanien. Och då tog GIF chansen att testa honom i träning under tiden man är här. För att säga det att det är ju ingen spelare som förmodligen är aktuell nu. Utan det är mer framförallt handlar om att GIFarna vill kolla på den här kategorin spelare, få honom i sin miljö och jämföra honom med sina egna spelare för att eventuellt utreda den japanska marknaden lite grann och se om det kan bli aktuellt att värva sådana här spelare i framtiden. Så att Ferran Sibila har ju väldigt bra koll på ganska många japanska spelare i och med det jobb han har gjort åt förbundet.
De skulle vara väldigt unika på den marknaden, kan man väl slå
fast. Ja, absolut. Ja, men så känns det ju och det gör väl det hela lite intressant att det är ju klart att man eventuellt skulle kunna fynda därifrån om man har ett sånt försprång och någon som är väldigt insatt på den marknaden. Så att, lite spännande sådär. Men först så trodde jag ju att hajade man ju till när man fick höra det här. Jag tänkte att oj, nu är det en japansk forward på väg in. Men det tonades ju ganska snabbt ner om man fick veta att en värvning var väl inte särskilt trolig. Ja. Nu har jag sett ganska lite av honom också. Han tränade ju igår. Men fick stå på sidan under någon del av övningen där och därför var det svårt att skapa någon bild av honom och sen fick han ju inte spela någonting idag. Och det är klart att hade GIF varit jätteintresserad av att ta in honom då hade han nog fått chansen att spela i den här träningsmatchen, det tror jag.
Och du har inte fått något omdöme om honom sådär. Jag kan tänka mig att Joel Cedergren ändå skulle vara ganska fåordig, men har du fått något omdöme?
Nej, alltså typen är ju att han är ju ganska liten, eller han är ju en liten spelare som är snabb med en bra första touch och liksom ska vara duktig på att hitta hitta öppna ytor kring en backlinje liksom, och snabbt komma på avslut och vara väldigt rörlig så där. Det är den typen han beskrivs som.
Ja.
Sen nivåmässigt så sa de redan innan att de trodde väl kanske att han skulle ligga på en lite lägre nivå än GIF-truppen.
Ja.
Och att det var just för att undersöka och se hur pass bra den här typen av spelare stod sig i den här miljön. Mm. Så att jag får väl, när veckan är slut ska vi såklart kolla med Joel och Ferran hur de upplever att testet gick och om det gjorde att de känner att de vet mer om de eventuellt skulle plocka hit spelare med någon liknande bakgrund i framtiden.
Ja. Något jag tänkte på där var ju att han kanske inte är mogen för giffarna, men han kanske är mogen för Timrå då.
Ja, vem vet, de behöver vara spännande.
Jag tyckte att de faktiskt är nämnvärda här, för vi har ju haft så, det har ju alltid funnits, alltid säger jag nu, men senaste åren så har det ju funnits en liksom naturlig lillebror till giffarna som man har i viss mån kunnat samarbeta med. Nu senast hade vi ju Selånger, men då som drabbades hårt ekonomiskt och gick om kull, men där fanns det ju många gamla GIF-spelare egentligen, talanger som inte riktigt räckt till A-laget. Vi har ju också haft Ånge där man har haft visst utbyte med provspel och Lloyd Saxton som tog hela steget då och kom till GIFarna. Annars var det väl Pekka Lagerblom som låg närmast en övergång utöver honom.
Ja.
Men det har ju alltid funnits den typen av lillebror, men nu gick det ju åt skogen för Ånge också, som fick dra sig ur till och med division 3 efter att den här dansken då som har sponsrat dem med mycket pengar har gått ur och man bestämde sig för att göra en lokal satsning för första gången, och det fanns det ju inte underlag för de är ju, det är ju det Östavall har gjort. Så nu känns det ju som att Timrå har gått och tagit det där steget och de satsar, och de har ju knutit upp många av den här kategorin spelare som kanske framförallt spelade i Selånger förut. Nu senast i raden då Granit Bosoko, som ju blir spännande. Absolut. Att se.
Ja, nej, men jag tycker Timrå känns som de har något väldigt intressant på gång. De gjorde det ju jättebra som nykomling förra säsongen och nu får de liksom bygga vidare och dessutom spetsa till med några namn. Tappar ju Pelle Nyman, gammal GIF-spelare som återvände ju till Sund, moderklubben. Ja. Och han var ju såklart jätteviktig för IFK Timrå förra säsongen. Men Granit Bosoko känns ju som en bra ersättare, även om det inte är riktigt samma spelartyp. Så är han ju någonstans i närheten av, kanske kan användas på ungefär samma position på något vis. Och man har fått in andra spännande värvningar sen tidigare också, flera gamla giffare förresten. Vi har ju Stefan Lagergren, även om han var i giffan som målvakt. Han är ju mittback numera. Honom har vi nämnt tidigare i podden. Och även Robin Bergman då, som också tillhör GIF Sundsvalls A-lag, anfallaren.
Som man trodde jättemycket på. Det kommer jag ihåg citatet från Kane Dotson, att han knackar inte på dörren till A-laget. Han håller på att banka in den. För han gjorde så mycket mål i Medskogsbron då, som han hade som samarbetsklubb. Den vändan.
Ja, men det är riktigt målskydd.
Ja, verkligen. En av de värsta jag har spelat med. Och mot.
Nej, men det blir spännande att följa Timrå. Och för alla GIF-intresserade så är det ju många gamla GIF-are att hålla koll på.
Ja, så är det. Apropå Pekka Lagerblom förresten. Som jag nämnde. Vet du vad han gör nu?
Vänta här nu, det här har jag... Det var inte så länge sedan jag hörde någonting om Pekka Lagerblom, men nej, jag vet inte det.
Jag tror att han då spelar i Jacksonville Armada med Niklas Maripo.
Jaha.
GIF-bekanting. Han gjorde åtminstone det förra året. Ja, den säsongen borde väl fortlöpa, men det var inte det jag tänkte på i huvudsak. Men jag kollade på honom på nätet och på honom står det då på hans vad heter det nu, LinkedIn, att han är fashion designer.
Det där.
Han titulerar sig, på Twitter så titulerar han sig som football player and fashion designer. Jag skulle vilja se vad det är han gör. Men han sysslar med fashion shows, fashion photographing, retail stores and fabrics.
Han var nyfiken.
Ja, han har jobbat i Halonen. Jag vet inte om det är något finst företag då. Eller märke. Men han har jobbat då med tyger och material, beskriver han. Som en del, jag får anta att det var hans praktik i hans fashion studies.
Ja, spännande.
Det är lite spännande, men tydligen är det han gör lite vid sidan om, och att det är lite därför också som han flyttat till Jacksonville, som om jag inte fel ute ligger i Florida. Verkar ju ganska gött. Jag tror han har det bra.
Ja, absolut, det tror jag med. Han kanske är värd att slå en signal här framöver och höra lite mer om. Jag kommer ihåg när han kom och tränade med Giffarna.
Ja.
Också, han var basörade med honom då. Och sen i Ånge så åkte han på en tidig skada, var det?
Ja, jo, så var det. Jättetidig. Jag undrar om jag till och med var där. Jag kommer ihåg att någonting har jag skrivit om det. Men det var... Nej, jäkligt olyckligt. Knäskada. Ja, och det är väl det som har varit hans problem. När han tränade med Giffarna, då kom jag ihåg, det fick jag höra... lite bredvid munnen av någon i laget, att han hade, de skulle ha värvat honom om det bara hade funnits pengar då, men det fanns inga pengar helt enkelt, och då gick han vidare, då gick han förlorad, och strax därefter så såldes Emil Forsberg till, gud, vad är vi i årtal nu? Kan det ha varit då när han gick från Malmö till Leipzig och Giffarna fick en slant, och då kunde man börja jobba med truppen? Men det var helt, det var liksom fel timing för honom.
Ja, man såg att det var en duktig fotbollsspelare, absolut. Verkade också vara lite av en profil, så det här med fashion designer.
Ja.
Kändes inte helt oväntat att han är där kanske.
Jag tror han har en blommejacka på sin profilbild, om jag minns rätt. Så det kan stämma. Men det var nog om det var nog om vår japanska värvning som det egentligen handlade om här.
Ja, det var där vi startade,
ja. Men vi har ju en värvning som faktiskt blev av, som blev klar. Det är ju Jaudet Sali. Är det så man uttalar det, Oskar?
Jag tror det, jag får undersöka det. Och den är väl inte helt klar.
Jag har...
inte gå...
Nej, okej. Okay. Ja.
Den är i alla fall inte bekräftad.
Nej, men, så är
det. Däremot har vi rapporterat om att han är överens med Giffarna och att det är liksom små detaljer kvar. Det bekräftar också Joel Serien igår när vi hade en livesändning att det här kommer bli klart.
Ja, och det är väl anledningen till att Urban Hagblom stannar hemma i Sverige?
Ja, jag skulle tro att det är en av anledningarna. Sen har man berättat att det handlar om att få spelare spelklara. De utländska värvningarna, det är de spelare som värvas från utländska ligor. Alltså Juho Pitjoki, David Myrestam, Christian Trey Sigurdsson.
Ja.
De måste gå igenom FIFA på olika sätt för att bli klara. Och de är inte spelklara i dagsläget. Så att de hade inte fått spela en tävlingsmatch för GIF Sundsvall idag, eller igår i alla fall, när jag skrev artikeln. Så att, det var också en anledning till att Urban blev kvar på hemmaplan, sa han. Så att det finns säkert att göra.
Ja, det finns det säkert. Men jag tänkte på det här med uttalet, just en av anledningarna till att jag frågar om det, att det här uttalet verkar ha varit lite jobbigt för Urban. För vi, när han var och provtränade med Giffarna första gången, då livesände vi, Oskar. Och jag minns inte, eller jag vet inte om du minns det här, men du ska få höra här. Jag tror att du kan höra det. Hur Urban uttalar hans namn. Jag trycker på play här.
Stockholmskillan, alltså. Det är Jetob Zail från IFK Haninge.
Hörde du?
Du måste nästan spela det en gång till.
Ja, vi tar det en gång till.
Stockholmskillan, alltså. Det är Jetob Zail från IFK Haninge.
Jetob Zail,
säger han. Och han lägger ju ändå till när han säger Zeil, så han lägger ju på liksom en Zeil. Det här läspande ljudet, så det känns ju ändå som att han slänger sig till lite med ett uttal, som att han vet någonting som vi inte riktigt vet, som att han gör det rätt, men jag får ändå känslan av att han bara skjuter ut det från höften lite.
Ja, man ska ju aldrig säga aldrig här. Jag har ju faktiskt aldrig frågat.
Nej.
Ja, detta som jag säger.
Ja, och som korrekta. De också ropade i ja. När vi livesände matchen. Du var ju väldigt nära Joel Cedergren.
Och det, när man har pratat med andra kring laget så har jag uttryckt mig på det sättet. Så jag har aldrig fått någon åsikt på det. Och jag har hört att de andra har använt det ungefär samma uttal. Ja. Även om mitt säkerligen inte är helt perfekt.
Men Getob har inte riktigt slagit.
Nej, jag tror inte det. Men vem vet? Det kanske finns någonting som man vet som vi inte vet. Så vi får väl försöka undersöka det lite närmare. Ja. Försvar ska vi säga det. Det där var från första gången han var tränad med GIF. Han har ju varit några gånger till.
Så och det är ju så. Han har ju inte riktigt spelat på de högsta nivåerna. Så att det är väl Urban är väl förlåten för det. Livesändning, han kanske var nervös. Det vet vi inte. Så kan det vara. Men hur som helst. Vad är planerna för honom då?
Nej, men det ser väl ut som så att han och giffarna är överens, och jag har stått som att giffarna är överens med hans klubb. Så att han lär ju bli klar här inom kort. En grej som jag vet har gjort att det tagit lite tid är att han går fortfarande i skolan. Eftersom han ska ta studenten under våren. Så jag tror att en del av varit att hitta en lösning så att han kan få ju klar sin utbildning innan han satsar fullt ut på fotbollen då.
Ja.
Och där har man väl hittat någon sorts plan. Vi får ta reda på mer om den när den här värvningen blir offentliggjord, så att säga, om allting finns papper. Planen för honom är väl annars långsiktig. Det är ju ingen spelare som de förväntar sig ska gå in och ha en startplats och färga direkt, utan man värvar honom för framtiden och för att man ser en stor potential i honom och att han kan passa bra in i det här sättet att spela. Det är ju liksom en bolltrygg mittfältare av det jag har sett hittills. Som känns lugn och trygg med bollen och en tekniskt duktig spelare. Men sen är han klart med att konkurrera från dag ett. Man värvar ju honom till sitt A-lag för att han ska vara med där och konkurrera. Men främst så ser de det som en värvning för framtiden. Så har man uttryckt det.
Jag tänkte att vi faktiskt ska lämna honom där.
Ja, vi gör så.
Vi är svenska fotbollsgrabbar. Vi vet att vägen till VM är svår.
Gå på det här, Oskar. För nu är det ju hatten. Och nu ska vi lösa den här hattfrågan på distans.
Spännande.
Och se hur det går. Det är en historisk hatt. Jag häller ut lapparna här framför mig ur muggen.
Ja.
Tar en lapp. Nu är jag nervös. Fredrik Holster får vi.
Ja. Härligt.
Nu. Det här är ju faktiskt, det är väldigt passande. För jag har pratat med honom den här veckan.
Jaha, jag gissar att det handlar om den här.
Precis.
Eller konkursansökan.
Ja, han är ju superaktuell. För han tillsammans med Kenny Pavey, Robin Malmqvist och Linus Malmström, om jag har fångat det rätt. De begärde assyriska i konkurs faktiskt. Eller egentligen... ska man vara liksom petig så är det fackförbundet Unionen som begärde assyriska i konkurs på grund av löner som de inte har fått. Sen drogs ju det här tillbaka igen. De nådde någon överenskommelse med assyriska och fick väl säkert lite stålar då till slut. Men det var efter att jag hade pratat med honom. Fredrik Holster är ju en... Han är faktiskt en gammal favorit för mig. Jag vet att han är en vattendelare. Det är inte alla som har fastnat för honom. Men jag gjorde det just för att han var så frispråkig. Han var speciell så. Det stora minnet jag har från honom, det är väl egentligen hans uppbrott från giffarna. För han... Han hade ju gått från att vara poängkung och egentligen hetast i laget till att bara vara tvärbänkad och sidosatt där i början av allsvenskan. Och Holster har, det får man säga, det är säkert både till gagn och till last en hög bild av sig själv. Han, och det är ju en skicklig fotbollsspelare, så är det. Men han förstod ju inte alls att han hamnade på bänken. Och jag såg inte det personligen, men han skulle ha blivit utbytt då i någon U21-match och slängt tröjan i backen och svurit åt Joel. Och det gör man ju inte. Sen, när han var så här bänkad, då stod jag kvar efter en träning där han var kvar länge, länge och tränade extra. Jag tror han bollade gris med typ, det var några ynglingar. Undrar om det var typ Patrik Broman, tror jag var en av dem. Och kan inte ha varit Granat uppe redan då. Men han stod i alla fall med några av de yngre och tränade kvar extra. Och jag verkligen satsade allt på att få snacka med Holster. Och aldrig har någon spelare liksom svurit så mycket över en bänkning som han gjorde. Och det blev ju världens artikel som jag, innan den då gick i tryck, för det var ju innan vi körde ut grej på webben, så försökte jag få tag på hans agent för att få någon kommentar till det här, vad som händer nu, vad är deras nästa steg. Och då ringde ju agenten tillbaka till Holster, som i sin tur ringde tillbaka till mig och bara, du får inte publicera ett ord av vad det är jag sa. Det var en ordentlig salva. Så jag fick liksom kapa den här artikeln. Men sen ringde jag upp honom igen. Jag fick en ordentlig utskällning då av Fredrik Söderberg. Sen ringde jag upp Holster igen och sa, du, vi måste ju göra någonting på din bänk. Det blir konstigt om vi inte nämner det. Och då öppnar han sig igen i något mjukare ordalag. Men det var en ordentlig salva. Och efter det här vill jag minnas satte giffarna upp en skylt på omklädningsrummet att media får inte komma in här.
Oj då, ja. Det var du som låg bakom det här.
Jag kan ha varit del i det. Jag ska inte ha för hög självbild så. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Men ja, han var ju i strid, liksom stundens hetta. Och var jäkligt förbannad över den här bänkningen.
Ja, jag kommer ihåg, jag vet, under just den perioden så var inte jag, jobbade inte jag i Sundsvall, utan jag jobbade på kvällstidning i Stockholm under perioden när han försvann.
Ja.
Men jag har ju många minnen av Fredrik Holst. Jag vet att jag skrev någon grej där också till då när jag var på kvällstidning om honom och om det bråket som hade varit.
Men får säga, det han sa till slut, det var att U21-matcher behöver jag inte spela, då kan jag lika gärna springa i Sidsjöbacken med Pelle som fystränare. Ja. Och Fredrik Holst gillar ju verkligen inte att springa. Så att det säger
det. Nej, det är inte. Ja, jag minns ju också någon som, jag måste hålla med dig där, som fotbollsspelare så är det också någon som jag fastnade lite för och tyckte om i GIFarna. Jag kommer ihåg att jag liksom försvarade honom lite grann i diskussionen inledningsvis när han kom. Att jag tyckte direkt att, oj, här finns det någonting. Och sen vet jag att jag hade lite diskussioner både på jobbet och med andra som följde fotbollen i Sundsvall som tyckte och tänkte om Fredrik Holste. Men ja, jag stod nog på hans sida där rent som fotbollsspelare och tyckte att han hade kvaliteter som kunde lyfta GIFarna. Och där måste jag väl hävda att så var det. När han var på topp så var han ju en klassspelare i Sundsvall. Och jag minns bland annat en bortamatch mot AIK i allsvenskan, när GIFarna gjorde en jättebra match som lag, men där också Fredrik Holster var otroligt vass och bjöd på flera fantastiska framspelningar och aktioner sådär. Som spelare så har jag också många, många härliga minnen. Han har bjudit på ett antal Rabona-sparkar och dragningar och passningar och drömmål. Men sen så, ja, och som personlig grupp kanske han var svårare då, för det skapade ju uppenbarligen.
Ja, men så var det. Och hans liksom persona var ju Även om den kanske inte passade i Giffarnas grupp till slut, så var den ju jäkligt uppfriskande att ha för oss som var utanför och jobbade runt laget då.
Ja, absolut. Definitivt. Det är ju, han hade ju inga problem att tycka till och våga säga saker och sådär. Och sen så kom inte också, nu när vi pratar om honom, kommer det upp andra minnen. Nej, han stack ju iväg sen till, det var Azerbaijan då.
Ja, så var det.
Och spelade. Och då gjorde jag någon telefonintervju med honom där efter ett tag. Och då pratade han ju lite grann om att han... Men han ångrade ju en del av det han hade gjort i Giffarna liksom, och menade på att han hade lärt sig saker av det. Så att,
ja, det...
Han tyckte ju själv också att han hade gjort en del fel under sin tid i Sundsvall. Och det tyder på någon form av självinsikt där.
Ja, och det är ju... Det är bra att du säger det också för att nyansera bilden av honom. Han är ju inte kanske bara en... Han är inte bara en galning liksom. Utan han... Jag har också hört det från Daniel Sliper som spelade med honom i Assyriska nu, att det har verkligen hänt grejer med honom. Han ska verkligen ha mognat. Och nu när jag pratade med honom om det här med den eventuella konkursen i Assyriska, då var ju det faktiskt bland det första han sa, att det, för han ville ju inte uttala sig mer om det innan det var klart liksom. Men då var det första han sa, att det jag kommer säga nu, det stannar mellan dig och mig. Och ja, det har väl kanske lärt sig av den där vändan, av uppbrottet med Giffarna. Man kan ju undra faktiskt hur mycket det egentligen kostade honom, just det där uppbrottet. Och bilden av honom, hur mycket den påverkades. För han hade ju det här, det som man kallar internationellt snitt, alltså med tekniken och touchen och allt det här. Det hade han ju verkligen, och han kunde slå passningar som ingen annan kunde slå. Men sen var det kanske lite, alltså vilja och fysik som han kanske skulle ha jobbat på. När någon, ingen kan ju se så trött ut som en trött Fredrik Holster.
Nej, så är det. Och, men jag blev ju liksom sådär, med facit hand så trodde jag att han skulle komma ännu längre i sin karriär, och att han skulle ta ett liksom, ja, ett utlandssteg, tog jag i sig efter Sundsvall, men ett annat typ av steg uppåt då till en större klubb. Känner man sig ganska säker på där när han var som bäst i Allsvenskan. Så att det blev ju inte helt lyckat, varken för honom eller för Giffarna, för det är klart att de också såg en stor potential i att sälja den här spelaren vidare, utifrån hur han presterade stundtals liksom. Så att det blev väl, ekonomiskt var det väl, var väl inte Giffarna heller särskilt nöjda med att det slutade som det gjorde.
Nej, så är det. Men det är verkligen en profil som sätter färg, och i sina bästa stunder en jättebra spelare här hemma i Sverige. Får hoppas han kommer tillbaka till Allsvenskan.
Ja, absolut. Det sa någonting om framtiden, men det snackar man.
Ja, han är ju klar för Åtvidaberg. Och ja, trivs jättebra där, men... dessvärre skadad nu precis i början. Han kommer vara borta 6-8 veckor. Jag tror att det var något ledband i knät eller så där.
Ja, ja, ja. Men han borde hinna tillbaka i hyfsad tid i alla fall.
Ja, men precis, det är väl precis så. Han kanske får börja säsongen på bänken, men han borde väl ta sig in så småningom. Klubbkamrat med Simon Helg. En annan profil härifrån.
Ja, men det får man se. Han kanske kommer i hatten länge fram, vem vet.
Ja, jaha, jaha, ja. Ja, det blir spännande att se. Vi sätter punkt där för Holster. Ja, Oskar, nu är det upp till bevis då. Har du gjort din läxa?
Jag är ju en ärlig elev, så att jag ska ju faktiskt säga till dig att jag kommer ha ett svar på min läxa. Mm. Men det är ganska omedvetet att jag jobbade fram det här svaret, för att det var fullt upp här och jag hade inte helt planerat för mina studier den här gången.
Hoppla.
Men jag har trots allt ett svar.
Det känns tryggt. Mm. Ja, för frågan eller läxan den här veckan var ju att du skulle plocka fram en dold talang i Giffarna.
Mm.
Och vad blev, ja, varsågod och redogör, ska man väl säga.
Ja, efter noggranna efterforskningar så har jag kommit fram till följande svar.
Mm.
Den finske mittbacken Juho Irtioki har en slutet som en framgångsrik, håll i dig nu, kulstötare hemma i Finland.
Jajamän. Stort!
Ja.
Otroligt!
Nu är det kanske ingen liksom talang eller hobby som han ägnat sig åt i dagsläget speciellt mycket. Men det kom faktiskt fram när jag satt och gjorde en lite längre intervju med honom. Så jag tänkte skriva ut det här i dagarna. Och den ska publiceras på våra sajter inom kort. Nu avslöjar jag en del av snacket vi ska ha där. Och det är också bakgrund som lite friidrottare när han var yngre.
Ja.
Och då berättade han att som, jag tror var 12-13-åring, så tillhörde han en av dem, eller till och med den bästa tror jag, kulstötaren i sin ålder i Finland.
Men det här är ju jättestort, men vi kanske får göra så att en del av din redovisning får bli den här artikeln egentligen.
Ja, absolut. Jag kan berätta mer där.
Ja. Men då får du inte heller något betyg nu. Du får...
okay.
Vi fick ju FX på universitetet om man fick göra om någonting.
Ja,
jag ger dig ett FX. Du måste komplettera här, Oskar.
Med en lång läsning.
Ja, med en lång läsning.
Mm. Ja, men den kommer att komma. Där kommer vi även att snacka om Kitjokis speciella smeknamn och lite intresse från andra klubbar här under vintern och liknelserna med Sami Hyppe. Så det blir mycket smått och gott.
Ja, det ser jag fram emot. Och då kan det ju bli ett högt betyg med många fina italienska mustascher. Smala italienska mustascher. Men vad har du då hunnit förbereda någon läxa till mig? Eller får vi presentera den på något annat sätt?
Nej, men jag får ju se till att förbereda en läxa till dig.
Du får twittra ut den eller något.
Ja, det kan jag. Jag får extra betänketid alltså.
Ja, men det kan du få göra. Ja. Det kan du få göra.
Ja, men då löser jag det.
Ja, men det får inte bli en vana.
Nej, det lovar jag mig inte.
Ja, bra. Ja, men då ska vi väl ta och runda av det här. Vad har du någonting du vill puffa för här? Vi nämnde Pirtioki. Som blir en intressant läsning.
Ja, det kommer komma med flera av spelarna här i dagarna. Den som kommer närmast tror jag nog är ett snack med Smail Suljevic. Den texten, jag får se här om det blir idag eller om det blir kanske imorgon förmiddag som jag publicerar den. Men där kommer vi bland annat, eller främst att snacka om hans framtid i Gifsundsvall.
Ja.
Och kommer med lite nytt där.
Ja, den ser jag fram emot. Han har ju faktiskt gått igenom en resa, får man säga, med bänk och utlån och fysiken som han har fått någon känga för och sådär. Men den här försäsongen har han ju sett intressant ut.
Absolut, och sen har jag också en live-rapport och bildspel som lever hela tiden här under tiden i Salou, där man gärna får hänga med och tycka till. Och sen så kan man ju säga det också att även efter det att jag lämnar Spanien och åker tillbaka till Sverige så kommer vi fortsätta rapportera om vad som händer här under de sista dagarna när laget är på plats också.
Så är det. Men vad heter det? Jo, men jag tror att vi ska runda av så där. Man får gärna tycka till på hashtag GIF-podden på Twitter eller till oss personligen via mail eller sociala medier eller precis vad som helst. Det är jättetrevligt med både konstruktiv kritik och lite arg kritik. Det har vi ju faktiskt läst upp här.
Absolut, vi vill ha alla former av åsikter.
Så är det. Nej, men och med det sagt så tror jag att vi kan börja runda av det här förkylda avsnittet. Jag ber om ursäkt återigen.
Jag får det, kompis.
Ja, men detsamma om du skiter sig för dig också. Hej då!
Hej!
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
Mm, kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare casino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.